För några veckor sedan, den 28 september, så var det dags. Ulf Kristersson skulle hålla tal till nationen på grund av det allt mer eskalerande gängvåldet.
Det här är en tydlig signal på att nu är vi ett land, vi befinner oss i en kris. Vi behöver någon sorts ledare som kan ingjuta hopp hos oss människor att vi verkligen ska ta oss igenom den här tunga krisen.
Och det är inte så här att det är något som händer varje dag. Det har ju bara skett 5 gånger tidigare att en statsminister hållit tal till nationen. Första gången var det Carl Bildt som gjorde det 1992 med anledning av att Jonas Sonius, lasermannen, sköt på folk som inte var blonda och blåögda.
Men ett måste alltid stå klart. Den humanism som är vår och den rasism som de står för, det är lika oförenligt som eld och vatten.
Sen gick det 11 år och då var det Göran Perssons tur, och det var ju efter mordet på Anna Lind.
Vi måste visa beslutsamhet och sluta upp kring de värderingar vi vill ska prägla Sverige.
2 gånger under 2020 så höll Stefan Löfven tal till nationen på grund av covid-pandemin.
Det enda sättet att klara av detta är att vi möter krisen som ett samhälle där alla tar ansvar för sig själv, för varann och för vårt land.
Och sen var det Magdalena Andersson som 2022 höll tal till nationen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.
Nu har samtiden ställt oss inför en ny uppgift och kräver att vi svenskar samlas i solidaritet med Ukrainas folk, till försvar av demokrati och frihet, för hela Europas säkerhet. Sverige och svenska folket kommer klara den uppgiften.
Och så var det alltså då Ulf Kristerssons tur i september 2023.
Det här är en svår tid för Sverige.
För mig är det något ganska laddat med att en statsminister håller tal till nationen. Nu ska liksom landets ledare adressera oss medborgare, och det innebär en stund av allvar.
Mina tankar är med henne och hennes familj.
Och Ulf Kristersson börjar prata om några av de oskyldiga offren och att hans tankar är hos deras anhöriga.
En man var i Sandviken för att umgås med sina vänner. Han fick aldrig komma hem igen. Han var blind och han sköts till döds.
Sen övergår han till att berätta att han sedan länge sett detta gängkrig komma och vilka politiska förändringar som kommer göras för att försöka stävja våldsvågen.
För mig och regeringen finns ingen viktigare uppgift än svenska folkets säkerhet. Vi kommer att göra det som krävs för att återupprätta tryggheten i Sverige.
Och när talet väl är slut känner jag mig ganska tom. Och att Ulf Kristersson, om det är något han inte är, så är det en landsfader. Det här är A-kursen i retorik den här gången.
Retoriken har ju lite sådär, tänker jag, ett dåligt rykte. Att ibland så ser jag på Twitter upprörda människor som tycker att nu har de tagit in en retorikexpert igen istället för att verkligen diskutera stoffet. Istället ska det handla om liksom en sorts presentationsteknik.
Men ibland så är det ju jätteviktigt.
Ja, det man inser ju, det är ju att när en politiker inte behärskar retorik så spelar ju inte de andra sakerna så jättestor roll. Att det står ju och faller ändå väldigt mycket på hur bra man är på att framföra ett tal.
Och just i den här tiden med det här otroligt obehagliga gängkriget som pågår ibland oss, då kan jag känna ett behov av någon form av enande kraft.
I have a dream that one day this nation will rise up.
We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air.
Och vi som är med dig är jag, Clara Wallin.
Och jag, Emma Frans.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort. Liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen. Men Klara, hur dåligt var egentligen Ulf Kristerssons tal? Är det liksom bara du som sitter och känner att det här var inte riktigt det jag ville höra? Jag känner mig lite tom.
Jo, men det är ju det här som jag tycker är mest anmärkningsvärda med det här talet. Att kritiken mot det har kommit från så spridda politiska läger.
Det är inte bara från vänsterkanten kritiken kommer.
Nej, exempelvis Peter Wemblad som skriver för Svenska Dagbladets ledarsida, som ju då är en konservativ ledarsida, skrev så här på X, före detta Twitter, efter talet. Vi kan väl säga så här. Jag tror medborgarna hade behövt ett statsministertal, inte ett slutanförande i en partiledardebatt i Agenda. Och Irena Porsar i den mer vänsterprofilerade Aftonbladet skrev den 29 september: varenda svensk, oavsett politisk åskådning, vill ha en hand att hålla i nu. Men det får de inte när statsministern håller tal till nationen. Istället får de 7 minuter av politisk positionering och spel. Det är alltid ovärdigt, men idag är det rakt av skandalöst. Och liberala Dagens Nyheter, politiska kommentator Thomas Ramberg, kallar det här talet för ett paradigmskifte, inte tal för att samla landet. Tal till nationen är sällsynta i svensk politik. De har sett som ett sätt att samla landet. Ulf Kristersson använder det för att övertyga människor om att regeringen har kontroll över situationen, men också för att försöka samla större stöd för regeringen. Men det är ju som sagt mycket av innehållet i talet. Men du har ju intervjuat en expert på själva talandet.
Ja, precis. Jag tänkte köra en liten sån här bullen brevfilm-introduktion. Kommer du ihåg hur de började?
Disclaimen.
Att
det inte är killen i filmen som har skrivit brevet.
Exakt. Så som vanligt så är det inte programledarna i den här podden som är experter på ämnet. Så därför så bjöd jag in Hanna Halmén till vår studio. Och Hanna Halmén, hon är adjungerad lärare vid Stockholms universitet och även språkkonsult. Vad är egentligen ett tal till nationen? Vad fyller det för funktion?
Det fyller en enande funktion. Det är ett relationsskapande tal. Det ska liksom visa på att vi är ett folk. Vi har mycket gemensamt, även om vi också har våra olikheter. Och vi kan enas för det goda på något sätt. Men sen kan det ju beroende på situation också vara kanske tröstande eller ingjuta hopp eller vad det nu kan handla om för situation som påkallar talet.
Kan det också handla om att man vill signalera handlingskraft eller på något sätt visa att amen, jag är ledare och jag är on top of things?
Ja.
Eller är det snarare en presskonferens man kallar till då?
Ja, jag tänker spontant att det är lätt att det blir fel om man har fokus på sig själv och hur man själv ska framstå. Man framstår förmodligen som en god ledare om man kan hitta rätt ord och rätt framtoning för att ena sitt folk.
Och vad tyckte då Hanna om Ulf Kristerssons tal till nationen?
Ja, men jag var nästan förvånad över hur kritisk hon var. Det är ganska intressant för att ofta när vi bjuder in experter så har ju de en betydligt mer nyanserad bild jämfört med det man läser från olika typer av ledarskribenter. Men hon var faktiskt hård i sin kritik.
Kära Ulf, vi reserverar en plats för dig på praktisk retorik, kvällskurs på universitetet. Välkommen. Nej, men det finns mycket att jobba på där. Mycket som inte funkar, tycker jag. Nu tog jag inte tid, men det är liksom några minuter, kanske 2, 2,5. Då försöker han att ena eller visa mänsklighet och medkänsla med drabbade. Och så han nämner några olika som nyligen har dött på grund av det här och sådär. Men ganska snart går han ju över till det då. Det är ju det som framförallt kritiken har gällt. Att han sen börjar faktiskt just smutskasta och liksom ta upp hur hamnade vi här och sådär. Och då byter han ju taltyp. Han byter genre. Han är inte längre i tal till nationen, utan nu är det liksom den politiska agendan. Det kanske skulle kunna passa i typ sommartalet om det inte är i något annat liksom mer debattsammanhang. Och sen så också, och nu har vi tagit fram de här olika lagen och liksom, det är ett annat tal. Gör det på en presskonferens. Jätterelevant, men inte i tal till nationen. Så dels innehållsligt, och det är väl det, jag har inte följt all kritik, men det har ju många nämnt. Men sen så kan han ju jobba mer med hur han framför även de här första minuterna som ska vara enande och liksom patosstarka. Han betonar nästan varje ord. Det finns så många viktiga ord. Jag kan inte ens härma honom. Men liksom, det är ett ganska märkligt sätt att tala som han har utvecklat liksom för just i sin talarpersona. Sen så blir det också någonting liksom lite med hans blick och lite hur ljuset faller i glasögon. Alltså det är ju olyckligt ibland med hur man gör med glasögon och så. Liksom, han ser sig bara ganska hård ut eller liksom, och han har samma ansiktsuttryck. Alltså, han behöver hitta någonting lite mer öppet och sårbart och mänskligt. Och liksom. Men framförallt är det innehållet.
Hanna Halmén nämner ju ordet patos. Och patos, det handlar ju om känslomässighet kan man väl säga. Hur pass känslomässigt ett tal är. Det är sorts emotionella i det här budskapet. Och det kan ju vara olika typer av känslor. Men att det avser att tilltala hjärtat istället för hjärnan. Och patos, det är liksom en av de grundpelare som retoriker brukar prata om när de beskriver hur ett bra tal ska vara uppbyggt. Man ska hitta en balans mellan patos, etos och logos. Och patos var då just den här aspekten av att väcka känslor hos publiken. Sen så finns det ju också logos som då handlar om resonemanget, logiken, faktaargument. Och sen så var ju då den sista hörnstenen etos. Och det handlar ju då om avsändarens trovärdighet.
Och var kommer de här uttrycken ifrån?
Ja, de här orden kommer ju från grekiskan. För det här med retorik, det var ju något som till och med de gamla grekerna sysslade med. När och var uppstod retoriken?
I det antika Grekland brukar man placera det, så kanske 2500 år sedan. På torgen, när det hade blivit ett slags medborgarstyre. Verkligen en typ av demokrati där varje fri man hade stor makt att påverka och tycka saker, och därför uttryckte det på torg och gator, och då behövde liksom kunna uttrycka sig så att publiken blev fångad och hörde. Man skulle artikulera väl och använda gester för att förstärka sig. Även de som stod långt bort förstod och sådär. Plus att på den tiden så fick man liksom föra sin egen talan även i rättegångar och så. Så då var det också viktigt att kunna tala för sin sak.
Vilken relevans skulle du säga att den här klassiska retoriken har idag? Spelar den fortfarande en roll i våra liv?
Ja, alltså vi använder fortfarande mycket av de kunskaper som tänkare då tänkte. De bär vi med oss och så använder vi dem och så använder vi de fina latinska och grekiska orden för det här. Så att det finns ju med i det vetenskapliga ämnet och när vi lär ut och så fortfarande.
Och de saker som man fick lära sig på den tiden när man skulle bli en bra retoriker, är det fortfarande relevant för den som vill bli en bra talare 2023?
Ja, alltså oväntat mycket skulle jag säga. Det vill säga, om man tänker att man står på det där torget och talar och så är det någon långt bort som ska se, så gör vi ju inte nu. Men det verkar som att det funkar ändå. Alltså även i ett mindre sällskap eller med en mikrofon så finns fortfarande skäl att artikulera, betona och visa med gester. Så det är väldigt mycket som vi kan använda även idag.
Faktum är att vi är många som såg det här komma och varnade för det. Den grova organiserade brottsligheten har vuxit fram i över ett decennium. På 10 år har det dödliga skjutvapenvåldet tredubblats. Det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit.
Om man ska sammanfatta lite missnöjet efter Ulf Kristerssons tal var det att han var ingen samlande kraft. Något som vi skulle kunna kalla landsfader. Och jag började söka på det här ordet landsfader i Svenska Dagbladets arkiv. Och de första 2 gångerna som ordet används är 1886 och då handlar det om en och samma person. Första gången är det i en insändare och andra gången ordet används är det under rubriken tidsfördriv med skämtet. Läraren, med vad skäl kan Gustav Vasa kallas den store landsfadern? Han var gift 3 gånger. Jättekul. Men det är först 3:e gången som ordet landsfader nämns i Svenska Dagbladet som jag tycker det verkligen sätter fingret på vad en sån är. Det här är från 28 juni 1888. Folkmassor har samlats utåt linjen, överallt framställande en anblick av överansträngda, sorgsna anleten. Över vilka dock en ljusning sprider när den hjälpbringande landsfaden visar sig i kupéfönstret. Vid framkomsten till östra stationen blir den väntande folkmassan oöverskådlig. Och det här handlar alltså om när kung Oscar den andra besöker Sundsvall efter att staden eldhärjades då 1888. Det är den största branden i Sveriges historia och på bara 9 timmar hade branden lagt hela staden i ruiner och 9000 människor blivit hemlösa. Och 5 hade dött. Det var alltså den 25 juni som branden bröt ut och 3 dagar senare är alltså Sveriges kung på plats i staden. Konungen samtalade länge under djup rörelse med nödhjälpskommittén. Hälsad av oändligt jubel steg konungen ut från stationen och tog, följd av 1000 den nedbrunna staden i betraktande. Fatta att hela ens stad är lagd i ruiner och att man förlorat sitt hem, men att så kommer kungen där och det tänds ett hopp i de här människorna och att det verkligen gör något för dem att han är på plats. Mm.
Och så, jag menar, nu så har vi ju andra typer av medier, så att ja, på den tiden så gick det ju kanske inte att kommunicera till hela befolkningen på en gång, men då blev ju det här. Och det här kanske ändå är ännu starkare, tänker jag, att kungen verkligen är på plats.
Och det kan ju ske om det är någon väldigt lokal katastrof nu. Just under detta gängkrig så är ju det så utspritt och det är ju svårt att direkt komma liksom de nöddrabbade till undsättning. Mm. Men man förstår funktionen när, i hopplösheten, att det då behövs en person som kommer och tänder livsgnistan igen hos människor. Mm.
Just det här med att bli en landsfader, det kan ju såklart handla om hur
pass skicklig man är på att hålla ett tal, hur pass mycket man kan bocka av de här viktiga hörnstenarna i ett bra tal. Men något som Hanna Halmén också var inne på, det var ju att det handlar ju också om omständigheterna, och liksom tajmingen är väldigt avgörande. Och när vi nu ändå pratar om kungar, så diskuterade vi bland annat den nuvarande kungen Karl den 16 Gustavs tal när man hedrade tsunamikatastrofens offer.
Jag skulle vilja finnas till för var och en som vill berätta om sina hemska upplevelser från det paradis som plötsligt förvandlades till ett helvete. Men det är mitt ord jag kan förmedla till er alla som drabbats. Vår vilja att finnas hos er nu.
Det är ju ett patosstarkt tal. Det är mycket känsla och det är personligt. Jag vill också ta in termen kairos. Kairos betyder ungefär liksom rätt tid, rätt tillfälle att tala. Det finns bättre och sämre sådana. Ibland kan man ju försöka till och med ta upp en fråga och tiden är fel. Det går inte att komma fram. Men här är det ju som att stjärnorna står rätt för att någon ska kliva fram och hålla ett tröstande tal.
Tänk om jag som kungen i sagorna kunde ställa allt till rätta och sluta berättelsen med att sedan levde de lyckliga i alla sina dagar. Men jag är precis som ni, bara en sörjande, sökande medmänniska.
Han befinner sig där i Blåhallen, det är många av de sörjande, det är som en minneshögtid. Så att de finns på plats, många av dem som är liksom personligen berörda, som ju sitter och sörjer nära anhörig. Men sen såklart, alla är ju drabbade. Oavsett om man är drabbad personligen, så är ju hela svenska folket väldigt sorgsna och tagna av det här som har skett. Och han prickar helt rätt in i den liksom känslan att vi behöver någon som säger någonting tröstande och sätter ett bra perspektiv på det här. Han pratar om att liksom vi vuxna måste lyssna och ta hand om barnen som har missat någon. Och så berättar han om att han själv vet något om hur det är att missa en förälder.
Min pappa omkom i en flygolycka när jag var mycket liten.
Och sen så talar han också om att män som han, från hans generation, inte så vana att visa känslor. Men nu är rätt läge att faktiskt göra det.
I sorgen då hopplösheten tycks ha ett fast grepp om varje minut. Låt oss då lägga våra masker åt sidan och våga vara medmänniskor.
Sen ska sägas att nu när jag tittade på det igen, så han gör det ju fortfarande med sitt lite liksom lätt clueless, lite halvstirriga sätt att hålla tal. Liksom. Mm. Så det finns ju saker man kan göra ännu bättre. Och vem skrev talet, undrar jag lite. Alltså, hur mycket kom från honom? Jag är jättenyfiken. Liksom. Just för att, vad var det plockade fram i honom om han faktiskt själv? Jag vill säga det här och det här. Sen klart att han har fått hjälp att skriva talet. Det är inget konstigt. Men hur mycket var det någon annan som så här, eller ja, det vore intressant att veta. Är det någon annan som till exempel tog upp det här med att visa känslor? Eller var det något som slog honom själv i stunden? Samtidigt kan man ju tänka då, och att det här var hans bästa tal, det håller jag med om, även om jag inte tagit del av alla hans oändligt många tal. För han har ju jättemånga hej örebroare tal som är helt irrelevanta för alla som inte bara råkar vara där att lyssna på. Men det är ju situationen som framkallar det här. Som sagt, annars om man ska klippa ett band någonstans eller liksom prata inför någon liten skara, då kan jag ju inte börja prata om när jag var liten så hände det här mig. Då kommer ju alla bara, men oj, vad har hänt? Har han fått en smäll i huvudet? Liksom. Så att man ska inte underskatta också att vissa sådana där väldigt starka tal kan man behålla när situationen ger möjligheten att göra det.
Det var ju så speciell tid i Sverige då, för besvikelsen i den svenska befolkningen var ju så otroligt stor när det kom till våra politiker. Laila Freivalds, utrikesministern, hade inte alls levererat på det sättet som en utrikesminister bör göra i en sån här situation. Framförallt Göran Persson hade inte fattat att det var en så stor kris. Och det var ju också speciellt att Fritidsresors kommunikationschef Lottie Knutsson tog en sån publikroll i att liksom lite som Tegnell under pandemin, att vara den som liksom sa sanningen.
Mm. Ja, men det uppstod ett sorts vakuum där. Det behövdes någon typ av landsfader i och med att då Göran Persson, som annars är en väldigt, han är ju känd för att vara en skicklig retoriker, att han ju inte kunde kliva in i landsfaderrollen i och med att han hade liksom då klantat sig.
Det tog för lång tid för honom att fatta att det, hur stor katastrof det verkligen var.
Annars så, Hanna Halmén lyfte ju faktiskt då Göran Perssons tal i samband med mordet på Anna Lindh som ett väldigt bra exempel på ett tal till nationen där man just kliver in i den här landsfaderrollen.
I kväll känns det kallt i Sverige. Vi trodde kanske att vi skulle vara försonade. Att våldet inte åter skulle drabba oss, slå rakt in i vår demokrati. Men vi är inte försonade. Chock och förstämning råder i vårt land. Utrikesminister Anna Lindh är död. Utsatt för ett attentat och berövad.
Så elegant talat av honom.
Vi var ju inne på det här med kungar. Och vilken kung ser du som liksom the original landsfader?
Gustav Vasa.
Ja, och det gjorde man ju också då på 1800-talet. Hörde vi ju det här jätteroliga skämtet i Svenska Dagbladet bland annat. Men varför tror du man ser honom som Sveriges landsfader?
Ja, men det var väl han som på något sätt enade Sverige och kanske också gjorde Sverige till det land som vi idag ser som liksom hjärtelandet, om man frågar en kristdemokrat.
Det kan man ju tro. Men historikerna verkar inte tycka att Gustav Vasa var så himla viktig just för det Sverige vi har idag. Däremot var han en god retoriker och oerhört duktig på att bygga sitt eget varumärke. För Gustav Vasa avskaffade det här systemet med valkungar som man hade innan honom. Han bestämde då att efter honom skulle hans ättlingar få ärva hans titel. Och varför ska de få göra det, kan man ju fråga sig. Han måste ju bygga en myt om sig själv för att folket liksom ska gå med på det. Och han byggde alltså myten om sig själv genom att låta biskopen i Västerås, Peter Svart, skriva en krönika över honom som skildrar hans liv. Och det mest kända och som också har återskrivits, och den här myten har blivit ännu mer levande och påhittad, handlar ju om hur han blir jagad av danskarna i Dalarna.
Just det. Och gömmer sig i något hölas, va?
Ja, där han blir stucken av danskar så han börjar blöda. Och kusken då, för att rädda den här viktiga personen, sticker sin häst. Så att danskan ska tro att det är hästen som blöder, inte Gustav som ligger där skadad i hölaset.
För det här är väl bara hittepå?
Ja, ja. Det är ju bara att han har byggt en myt om sig själv.
Smart.
Verkligen.
Hur gör man det egentligen?
Man låter Västerås biskop skriva, man bara dikterar för honom hur man...
Det var liksom den tidens PR-agenter.
Spin doctors. Och han flydde ju genom dasslocket och klädde ut sig till bonde och så där, för att han inte skulle bli igenkänd. Så att Sveriges originallandsfader var också en god retoriker.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
Du vet ju vad det är för vecka den här veckan, eller hur?
Det är veckan då det äntligen blir vår.
Äntligen, som vi har längtat. Alltså den här april har ju inte varit särskilt bjussig, får man väl säga.
En seg satan.
Men Clara, vet du hur man bäst firar in våren?
Jag tror att jag som stockholmare skulle kunna möta våren om jag bara tog tåget en liten bit.
Ja, för glöm det här du har hört om att du ska möta våren i Paris. Det man ska göra är ju att möta våren i Uppsala.
Nu blomstrar Uppsala.
Precis, och jag menar, det här blir ju väldigt tydligt i samband med sista april, att man ju firar storslaget i Uppsala, att våren äntligen är här. Men vill man ha det lite lugnare så kan man ju faktiskt ta och åka någon dag i maj. Och då kommer det ju vara lite lugnare när man tar den här promenaden upp för Carolina Rediviva, där vi annars har mösspåtagningen. Och så rör man sig sakta uppåt genom då först Engelska parken och sen fram till Botaniska trädgården. För i de här otroligt vackra parkerna som finns i Uppsala så kan man ju också möta liksom naturens blomstring när alla blommorna ger färg åt den här liksom gråa period som vi nu lämnar bakom oss.
Så jag tar mig till blomstrande Uppsala för att kanske blomstra upp lite själv. Och gå in på destinationuppsala.se och inspireras till allt härligt man kan göra i Uppsala.
Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar A-kursen. Skulle du säga att man behöver vara en skicklig retoriker för att kunna bli en ledare?
Det skulle jag säga. Absolut. Det känns lite stort för mig att greppa över alla stora ledare. Jag kan inte se dem framför mig riktigt sådär. Men
det går lite hand i hand.
Jag skulle säga att det går hand i hand. Och sen så kan man naturligtvis, jag menar, man kan säkert ha skavanker och ändå bli älskad. Men att det ändå finns något där som handlar om det retoriska eller det kommunikativa, det tror jag är en väldigt viktig del.
Idag när man studerar retorik, vad använder man sig av för metoder för att utvärdera huruvida någon är en bra talare eller vad som gör en person till en bra talare?
Ja, metoder. Alltså jag tänker att man använder de här tankarna om vad som är en god talare, de här antika Greklands teorierna, och så gör man en analys utifrån dem. Det är väl det vanligaste. Det vill säga någon typ av tolkning, kvalitativ metod. Man kan ju också med offentliga tal naturligtvis se vad fick de för effekt. Man kan se vad blir det för mediaspin på ett tal till nationen eller liknande. Så det är klart att man kan liksom se på vad det blir för reaktion. Man kan ju också, även om jag vet inte riktigt hur man skulle göra det rent vetenskapligt, men man märker ofta i ett rum hur ett tal landar.
En person som det ofta brukar refereras till som landsfader är ju Winston Churchill, Storbritanniens premiärminister under bland annat andra världskriget. Det var då han blev det första gången. Bland annat refererar Erik Helmersson till Churchill i en ledare i DN 29 september. Reaktionerna på Ulf Kristerssons tal till nationen på torsdagen vittnar inte om att Sverige fått en egen Churchill. Vid en tidpunkt då samhället måste enas mot våldet, då politiker förväntas kliva ner från sina käpphästar och lägga de nötta plakaten åt sidan, då valde Kristersson skrytets väg. Det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit, konstaterade han och hyllade samtidigt sin egen imponerande aningsförmåga. Vi är många som såg det här komma och varnade för det. För så var det ju talet, att Kristersson menade att han sett gängkriget komma sedan länge, och det är ju så himla lätt att säga, eller hur?
Mm, verkligen.
Men därför tycker jag också jämförelsen med Churchill är så kul. För själva anledningen till att Churchill ens blev premiärminister 1940 var för att han under hela 30-talet högljutt varnat för Hitler och nazisterna. Och han var i princip ensam om det i det brittiska parlamentet. Och i det egna konservativa partiet var det till och med många som höll med Hitler och tyckte han höll på med bra saker. Och under den här tiden på 30-talet var Churchill i princip ute i kylan efter många dåliga politiska beslut som han tog under första världskriget och under 20-talet.
Men vad hade han för roll då?
Han var marinminister under första världskriget och
Så han hade liksom en maktposition även om han inte var premiärminister.
Ja, precis. Och sen kommer jag inte ihåg vilken minister han var, men han tog ekonomiskt dåliga beslut som heter något så här guldfot, myntet. Alltså det är så svårt, jag är ingen ekonom. Men det var i alla fall en anledning till att depressionen skedde. Så att han hade inte blivit ett andra världskrig, så hade man aldrig sett Churchill som någon otrolig landsfader, tvärtom.
Men det är ju ändå lite trösterikt att man kan alltid få en andra chans.
Ja, om man har en Hitler i sitt liv, kanske.
Jo, precis. Eller om man liksom lyckas på något sätt skriva om berättelsen om sig själv.
Eller om man står upp för det man tror på, även när man inte har andra med sig.
Just det.
För det är så otroligt lätt när Hitler då visar sig vara en grym, vidrig diktator. Det är lätt att ogilla honom då, men att som Churchill har sett det från början. Ja. Alltså det är så maffigt.
Mm.
Men när då Storbritannien förklarade krig mot Tyskland 1940, så var Churchill återigen välkommen in i värmen, eftersom han verkligen sett faran komma. Och då fick han rollen som marinminister igen. Och efter ett misslyckat försök att ta kontrollen över den ockuperade norska hamnen i Narvik, som han själv var med och orkestrerade, så var dåvarande premiärministern Chamberlains förtroende kört i botten och en ny samlingsregering bildades. Och den enda konservativa premiärminister som Labourpartiet kunde acceptera var just Churchill, för att han så tydligt hade tagit ställning mot Hitler. Och som premiärminister var ju Churchill en citatmaskin av rang. Och han tyckte att tal var superviktiga. Och för en minuts tal la han en timmes arbetstid. I sitt första tal han höll inför underhuset efter att ha blivit utsedd till premiärminister sa han: "Jag har inget annat att erbjuda än blod, möda, tårar och svett." Så det är ju det som då har ändrats till dag, där man säger blod, svett och tårar.
Möda har försvunnit alltså.
Ja,
det bärs inte längre.
Alltså alla goda ting är väl tre.
Ja, precis. Man ska ju ha en trestegsraket. Tre spaningar.
Precis.
Så att han var inte så bra.
Men det har också Ulf Kristersson sagt på Moderaternas arbetsstämma 2021.
Vi vet att vi kan lova varandra tre saker. Blod, svett och tårar. Det vet vi.
Och tre veckor senare efter det här blodmöda, tårar och svett sa han: "Vi ska fortsätta in i det sista. Vi ska slåss i Frankrike. Vi ska slåss på haven, oceanerna. Vi ska slåss med växande tillförsikt och växande styrka i luften. Vi ska försvara vår ö till varje pris. Vi ska slåss på stränderna. Vi ska slåss på landningsplatserna. Vi ska slåss på åkrarna och på gatorna. Vi ska slåss i bergen. Vi ska aldrig ge oss."
Starkt.
Verkligen. Alltså det är ju som taget ur en krigsfilm.
Hollywoodfilm nästan, känns det som. Mm.
Med något så här bombastiskt, maffigt på.
Bakgrundsmusik.
Och liksom svepande filmningar över andaktsfulla människor med lite glansiga ögon.
Exakt, och lite krigsflygplan som lämnar startbanorna och liksom försvinner ut i det okända.
I slow motion.
Mm.
Och sen, just på tal om flygplan, så tackade han också flygvapnet så här lite senare samma år, 1940. "Aldrig i krigshistorien har så många haft så få att tacka för så mycket." Och som vi pratat lite om, så det kan ju vara lätt att fnysa åt retorik. Men hade det inte varit för Churchills samlande och hoppingjutande tal, så hade andra världskriget troligen haft en annan utgång och världen varit en sämre plats idag.
The German war is therefore at an end. After years of intense preparation, Germany hurled herself on Poland at the beginning of September 1939. And in pursuance of our guarantee to Poland, and in common with the French Republic, Great Britain, the British Empire, and Commonwealth of Nations declared war upon this foul aggression.
Men trots det förlorade Churchill valet 1945. Det är inte helt sjukt.
Varför gjorde han det? Har du någon aning?
Churchill var väldigt bra på utrikespolitik och just en krigsvurmare. Yeah. Men de trodde att Labour skulle vara bättre på att återuppbygga landet efter kriget.
Ja, yeah. Och det kanske också var helt rätt, i och med att han hade varit lite dålig med kanske inrikespolitiska frågor och så.
Nej, för jag tror det var just talet och enandet Det där
han var landsfader, men han kanske inte var den här liksom inrikespolitiken.
Dessutom, alltså han var ju en god talare, men i ett tal då under valkampanjen 1945 så jämförde han också Labourpartiet med Gestapo.
Ja, det var
så det är ju, han kanske inte alltid...
Undrar hur många minuter han hade förberett sig för att få till den liknelsen.
Han kanske hade fått lite hybris för sitt talande och tänkte att det bara blir bra.
Det får man passa sig för.
Men sen blev han ju premiärminister.
Ja. Vilket år var det då?
1951.
Ja.
Och då hade han ju varit den som förutsåg kalla kriget och hur viktigt det var att bygga en god relation med Tyskland igen, medan de andra vill bara skjuta tillbaka dem till typ ett jordbrukssamhälle.
Men det här illustrerar väl också lite just det där att det är kristider man vill ha den här starka ledan, den här enande kraften, medan då när det inte är den här typen av hotfulla situation, då kanske man kan istället lyssna på någon som man tror kan visa på en annan typ av kompetens och kanske ha bättre koll på ekonomiska frågor eller som har mer progressiva inrikespolitiska idéer.
Jag håller verkligen med och att det känns väldigt odemokratiskt med en övertro på en stark ledare.
Verkligen.
Till slut kan det bli liksom Julius Caesar eller Hitler av den personen.
Mm.
Men då kanske inte heller Kristersson ska vara den samlande kraften i den här krisen, eller vad säger du? Jag såg att Karin Götblad var intervjuad i DN där hon liksom manade till att nu måste folket samlas. Så att det kanske kan vara någon annan.
Ja, men så måste det ju kunna bli. Jag menar, jag vet inte om det är kungen som ska komma in nu på banan igen som det var under tsunamin, eller om det är Lottie Knutsson eller vad vi nu ska ha. Men jag tror väl att man behöver inte nödvändigtvis vara statsminister för att kunna bli den här liksom samlande kraften, den här landsfaden eller landsmoden. Det kanske blir Karin Götblad. För Karin Götblad, precis som Churchill, vi har ju verkligen svart på vitt att hon har sett det här komma. Hon har varnat för det och politikerna har inte brytt sig. Så hon kanske är precis den landsmoder som vi faktiskt behöver just nu.
Så hör oss, Karin Götblad. Du har tagit första stegen för att liksom samla folket. Ta några steg till. Vi behöver dig i denna mörka tid. Det här var A-kursen i retorik.
Det var det.
Mm.
Vad tar du med dig, Klara?
Att retorik kan rädda världen. Att det är ingenting att fnysa åt.
Nej, jag är ju ute och föreläser ganska mycket. Så att jag tycker att den här intervjun med Hanna Halmén var väldigt inspirerande. Och det jag tar med mig det är att jag kanske ska skala av lite mer. Fokusera mindre på att det är jag som ska prestera. Utan fundera mer på publiken, på åhörarna. Vad behöver de höra och hur kan jag anpassa mitt budskap bättre efter den här målgruppen?
Ja, Hanna gav ju massa bra retoriktips i din intervju med henne. Och den kan man alltså höra i sin helhet i överkursen på torsdag.
Precis, för att jag tror att det är viktigt att tänka på det här att även om man inte har ambitionen av att bli en landsfader så kan man ju använda retoriska grepp i sin vardag eller i olika situationer. När man ska försöka övertyga en person när man sitter i ett lönesamtal eller något liknande. Eller bara när man behöver trösta någon som befinner sig i kris. Man vill att den personen ska känna att man är just den där trygga axeln som de kan gråta ut på.
Vi har ju en tenta på vår Instagram i retorik som ligger uppe på måndagen, samma dag vi släpper avsnittet. Annars får man se de rätta svaren i våra sparade händelser. Du får be någon annan läsa upp det om du vill göra det som en riktig tenta. Men följ oss på akursen-podd.
Yes, och om du har några tankar eller om det är något tema som du vill att vi ska ta upp så kan du också mejla oss på
akursenpodd@gmail.com. Det var dumt att inte understreck på båda, men nu blev det så. Eller skriv till oss på DN. Tusen tack för att du har lyssnat och det här avsnittet har vi spelat in på Beppo.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.